Det här är P1, Sveriges Radio.
Party stod utan konkretion när Ekot larmade om vindkraft och desinformation.
Om man ska prata om vilseledande budskap så ska man inte göra det genom vilseledande rapportering.
Polisen vill inte lämna ut handlingar när AI kan lägga pussel.
Det landar ju att offentlighetsprincipen försvinner ju.
Och så det gamla mot det nya. Pressetisk debatt i Norge efter kontroversiell publicering hos uppstickarsajt.
Vi har bara gengett det, den uppfattningen advokaten hade.
Du lyssnar på medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till medierna. Sverige är det land i Europa som är värst drabbat av desinformation och falska budskap om vindkraft. Ja, de här uppgifterna har både Ekot och Vetenskapsradion basunerat ut under veckan. Men stämmer verkligen det här? Ekots rapportering bygger inte på någon oberoende rapport. Nej, uppgifterna kommer från en kartläggning som vindkraftsindustrins egen branschorganisation har tagit fram. Johan Cedersjö är reporter.
Jag litar väldigt mycket på Ekot. Jag tycker väldigt mycket om Ekot och Klotet. Jag blev förvånad att de inte hade läst den här rapporten lite mer noggrant.
Alexandra Pogorzelska är reporter på Dagens ETC och bevakar bland annat vindkraft. Precis som Ekot fick hon nyligen ta del av en rapport från europeiska branschorganisationen Wind Europe.
Jag valde att inte publicera någonting på det och jag tror att det är rätt beslut.
Spridningen av falska budskap om vindkraft är störst i Sverige bland europeiska länder visar en kartläggning i Europa som Ekot tagit del av.
Ja, under överrubriken desinformation berättade Ekot i veckan att en ny kartläggning visar att Sverige är värst i klassen. Av över 40 000 vindkraftskritiska inlägg på sociala medier som studerats kom över 6 000 från Sverige.
Desinformation om vindkraft försenar utbyggnaden av förnybar energi i Europa enligt branschen.
Alexandra Pogorzelska på Dagens ETC har med anledning av rapporten varit i kontakt med branschorganisationen Wind Europe.
Och då har de sagt att vissa länder finns det fler inlägg för där har man varit bättre på att samla in inläggen. Och i andra länder så finns det färre inlägg för att de har inte haft lika bra samarbetspartners som till exempel i Sverige.
Att branschaktörer i olika länder är mer eller mindre aktiva i arbetet med att rapportera in data i sådana här europeiska kartläggningar leder till att jämförelser mellan länder alltid är vanskliga. Och trots att riskerna med sådana jämförelser faktiskt adresseras i rapportens egen metodbeskrivning är det just den vinkeln som alltså Ekot valde.
Spridningen av missvisande budskap och felaktigheter är särskilt omfattande i Sverige. Vissa konton matar konstant ut budskap.
Om man ska prata om vilseledande budskap och de faror de utgör för samhället så ska man inte göra det genom vilseledande rapportering, tycker jag. Och den här Sverigevinkeln, jag tycker det blir kanske lite pinsamt att man måste ha en Sverigevinkel på det också. Det finns ju inte i rapporten i alla fall.
I Sveriges Radios rapportering i veckan pekas även aktörer bakom spridningen av falska uppgifter och desinformation ut.
Proryska grupper, fossila bränslebolag, politiker och alternativa medier står bakom desinformation enligt rapporten. Vissa felaktigheter letar sig även in i traditionella medier i Europa.
Hade det varit så att den här rapporten kan belägga det så hade det varit en väldigt stor nyhet.
Viktor Galas är docent vid Stockholms Resilience Center. Och precis som Alexandra Pogorzelska tycker han att Ekot inte granskat den här branschrapporten kritiskt.
Alltså det finns och florerar felaktig information om vindkraft i Sverige? Ja, det vet vi. Och det finns prorysk intressen som gärna ser till att den här informationen sprids. Det vet vi också. Men de här två sakerna är inte kopplade i rapporten. Du kan inte visa den kopplingen i Sverige. Du kan inte säga, givet den data du använder och den analysen du har gjort, att svensk vindkraftsopinion och falsk information om vindkraft i Sverige har en direkt koppling till prorysk intressen. Man kan inte visa det i den här rapporten.
I begreppet desinformation finns ju en allvarlig anklagelse. Någon sprider medvetet falska uppgifter. Det är ett begrepp som Ekot borde vara betydligt mer försiktiga med, tycker Viktor Galas.
Om människor läser det här och tar med sig att svensk vindkraftsopinion är manipulerad av proryskt intressen, så är det inte en riktig föreställning. Det är ingenting som du kan i alla fall använda den här rapporten för att ge stöd för. Och det är problematiskt. Och jag tycker nu vi går in i en valrörelse nu i höst. Vi vet att vindkraftsfrågan är mycket starkt polariserad. Och då måste ju både vi forskare och journalister vara kanske lite mer försiktiga i hur man använder begrepp och vilka typ av slutsatser man kan dra från sådana här branschrapporter.
Sjöqvist.
Maria Sjöqvist är biträdande utrikeschef på Ekot. Ni ändrade ju en rubrik i veckan. Varför kände ni att ni ville göra det?
För att det var tydligt redan från början varifrån rapporten kom. Det var ju med väldigt tydligt i inslaget och i texten på webben. Men vi tyckte att det också skulle vara med i rubriken.
Jag tänker så här, man skulle kunna säga att den här rapporteringen liksom per definition är partisk. Eftersom den bygger på en parts intresse i en väldigt polariserad konflikt. Varför tyckte ni inte att det var värt att ha med någon kritik mot den här rapportens slutsatser?
Vi har ju samarbetat i det här arbetet med Vetenskapsradion redan från början, både vad det gäller nyhetsinslagen och det längre programmet. Och vi har ju gjort ett stort förarbete och pratat med en rad olika forskare kring det här. Och i inslaget när vi sände det så hänvisar vi också till det längre programmet Klotet som sände 45 minuters fördjupning om det här.
Men ska inte Ekots nyhetsinslag kunna stå för sig själva?
Absolut. Och vi står ju för inslaget och som jag säger, vi hänvisar till mer fördjupning.
Men håller du med om grundpremissen där att det är ett partiskt inslag eftersom bara ena parten får höras?
Vår reporter har gjort ett arbete kring det här när hon har jobbat med rapporten och då pratat med en rad andra personer och forskare som tycker att man kan dra de här slutsatserna. Så att vår reporter som är väldigt van med att jobba med desinformation och missinformationsfrågor har dragit slutsatsen att det här är det inslaget som hon kan göra.
Ja, Maria Sjöqvist tycker att vinkeln att Sverige sticker ut var rimlig. Enligt henne har flera forskare, oklart vilka, hållit med Ekots reporter om den vinkeln. Ni lyfter att rapporten bland annat påstår att proryska intressen ligger bakom den här typen av falska uppgifter. Men i den här datan som handlar om Sverige så kan ju inte några sådana kopplingar göras. Blir inte det vilseledande?
Vårt inslag handlar ju om hela rapporten, så det handlar ju om hela materialet som är över Europa. Och det här med proryska intressen som vi nämner helt kort, det gäller ju rapporten i stort, så att säga.
Ja, men de kan ju inte belägga några sådana saker. Borde inte det vara tydligare i ert inslag?
Rapporten hänvisar ju till andra undersökningar som har kollat på just det här där man har kommit fram till samma sak, till exempel från NATO. Det här är ju rapporter som vår specialreporter har stor sakkunskap om och känner till.
Ni kan ha gjort ett jättebra jobb så att säga bakom kulisserna, men i det som kom ut, tycker du att det blev ett opartiskt och sakligt innehåll i Ekot?
Jag tycker det blev ett inslag av vår specialreporter som kan de här frågorna väldigt väl och som har vägt det hon har läst och också efter att ha pratat med andra parter.
Så sa Ekots Maria Sjöqvist. Nu tar vi några medienyheter från veckan som gått.
Under rubriken Avslöjar skrev Kvartal i veckan att public service-bolagens höga förtroende bygger på missvisande siffror. Det här eftersom SOM-institutet som genomför undersökningen inte viktar sina resultat för att kompensera att för få personer som uppskattar Sverigedemokraterna deltar i studien. SOM-institutet har i veckan svarat att det här aldrig har varit någon hemlighet. De skriver också att viktning är svårt, men att en uppskattning är att en sån skulle påverka förtroendesiffrorna mellan 1-2 procentenheter. Anledningen till att SOM-institutet inte viktar sina resultat är för att möjliggöra jämförelser över tid. Metoden har sett likadan ut sedan starten 1986. Fotbollsagenten Hassan Sättinkaja drar tillbaka åtalet om grovt förtal mot Expressens chefredaktör Claes Granström. Det handlade om en granskning från 2024 som tidningen gjorde i samarbete med sajten Fotboll Stockholm. Expressen skriver att de har fått ersättning för sina rättegångskostnader, men nämner inga summor. Kvar är fortfarande åtalet mot sajten Fotboll Stockholms ansvarig utgivare, där någon uppgörelse ännu inte kommunicerats. Och så en rättelse. I förra veckans program kunde vi berätta att Polismyndigheten aldrig avrådde judiska föreningen i Västerås från att gemensamt fira högtiden Pesach. I reportaget sa vi då att polisen kontaktat VLT för att rätta tidningens uppgifter men då inte fått något gehör. Rätt är att det var tidningen som tog kontakt med polisen. Men, vilket framgick i reportaget, valde att inte uppdatera sin publicering.
Palmeutredningen är, som bekant, nedlagd sedan 6 år tillbaka. Journalister och hobbyspanare fortsätter dock att flitigt begära ut handlingar från utredningen i hopp om att kunna lägga pusslet och en gång för alla slå fast vem mördaren var. Men locket på en av världens största mordutredningar verkar skruvas åt hårdare och hårdare, och efter en dokumentär från TV4 har ett nytt argument börjat höras från polisen. Reporter här är Edvin Ek.
När Olof Palme mördas 1986 så leder det till en av världens största polisutredningar.
Tidigare i år, lagom till 40-årsdagen för mordet på statsminister Olof Palme, kom TV4s dokumentär Palmemordets dolda spår.
Vad händer om man tar hjälp av modern AI för att kartlägga all information?
Nytt för den här gången var att ett gäng privatpersoner designat en egen AI för att kunna sortera och analysera materialet.
Alltså, det är ju ofantligt mycket material. Alltså, det är ingen som kan ha allt det här materialet i huvudet.
Det här är Jerry Dalsberg, en av de 4 privatspanarna som medverkar i dokumentären. Och vad kommer ni fram till då?
Vi ser ju saker, alltså att det finns ju intressanta kopplingar här och det finns intressanta vittnesmål och personer som vi har fått möjlighet att prata med nu som pekar mot det vi har hittat.
Deras arbete med att knäcka gåtan tog inte slut med den här dokumentären. Och för att de överhuvudtaget ska ha något att mata in i den här AI-modellen tar de hjälp av offentlighetsprincipen. De begär ut dokument, förhör och vittnesmål från Polismyndigheten. Men enligt Jerry Dalsberg är det här något som har blivit svårare och svårare sedan utredningen lades ner 2020. Polismyndigheten vill nämligen motverka något som kallas pusselläggning.
Att man med hjälp av ny teknik kan koppla det som finns i palmutredningen och andra källor och på det sättet komma längre helt enkelt och lägga ihop ett och ett.
Ett exempel på det här är när en person begärde ut modell, tillverkare och färg på olika bilar som förekommit i palmutredningen. Handlingar som för sig inte hade varit hemliga. Men Polismyndigheten kunde inte utesluta att de här uppgifterna tillsammans med annan information som finns tillgänglig på internet skulle kunna leda till att bilarnas ägare identifierades. Polisen gav avslag på begäran och fick också rätt i kammarrätten. Men efter dokumentären har Jerry och de andra spanarna stött på ett nytt argument från polisen.
Ja, precis. Nu senast när jag och Jonas begär ut handlingar så då får vi helt enkelt ett besked om att alltså på grund av ny teknik och med nya tekniska hjälpmedel såsom AI så bedömer då polismyndigheten att man inte kommer ge ut dokument helt enkelt.
Polisen menar nu att AI kan användas för att göra den här pusselläggningen lättare. Enligt Jerry Dahlsberg har myndigheten därför blivit ännu mer restriktiv med vad som lämnas ut. Och han ser det här som en reaktion på deras dokumentär.
Och det här har ju inte vi fått tidigare då, innan den här dokumentären, utan det här är något som har dykt upp nu. Så att vi anser att det här har ju en direkt koppling till våran dokumentär.
Vad tänker du om det?
Det landar ju att offentlighetsprincipen försvinner ju. Alltså vi har ju ingen som helst möjlighet att göra den här våran medborgare rätt att granska. Den hindras ju. Och det tycker jag är helt fel.
Här hade man ju velat höra någon från polisen berätta om hur de ser på saken. Jag har sedan i tisdags försökt få en intervju med Niklas Andersson, chef för NOAs utredningsenhet, som inte kunnat medverka. Enligt Nationellt mediecenter finns det inte heller någon annan på polisen som kan ställa upp.
Jag heter Ulf Fahlén och är chefredaktör och ansvarig utgivare på nyhetsbyrån Siren.
Ulf Fahlén berättar att nyhetsbyrån Siren begär ut tiotusentals offentliga handlingar varje vecka. Och han menar att argumentet om pusselläggning blivit allt vanligare från myndigheter överlag, inte bara från polisen.
Även om jag inte har liksom gjort en vetenskaplig utredning av det så är det min känsla utifrån de här liksom, ja, utifrån alla myndighetskontakter vi har att det blir vanligare att de tar till den typen av argument.
Ulf Fahlén kan köpa vissa delar av pusselargumentet men ställer sig också kritisk till att det blir ett svepskäl för myndigheter att lägga locket på.
Om man liksom prövar all information mot all information som finns i världen så skulle man ju aldrig kunna lämna ut någonting som var sekretessbelagt på något sätt. Så att säga. Det blir ett argument helt utan slut och därför så är det ju väldigt problematiskt om myndigheterna börjar slänga sig med det svepande när det inte finns konkretion i det. Liksom.
Siren har, såvitt Ulf Fahlén vet, hittills inte fått avslag på en begäran med hänvisning till just AI. Men han har hört talas om det och är kritisk till den argumentationen.
Någonstans måste man ju hitta konkretionen. Är uppgiften sekretessbelagd så är den sekretessbelagd. I sin egen rätt är den offentlig så är den offentlig. Så att det argumentet att liksom, ja, den här uppgiften framgår inte men om man tar hjälp av AI så skulle man kanske kunna få fram någonting fast vi vet inte. Det är ju liksom inte förenligt med offentlighetsprincipen kan inte jag säga i alla fall.
Sen början av året så har det pågått en högljudd pressetisk dispyt i Norge. På ena sidan de stora drakarna, etablerade mediehus som till exempel Världens Gang och på andra det lilla alternativmediet i-nyheter. Allt handlar om en känslig publicering om den före detta statsministern Torbjörn Jagland och hans hälsotillstånd i efterdyningarna av en massiv medierapportering om att han utreds för grov korruption kopplat till hans relation med Jeffrey Epstein.
Det som sker när Jagland då blir satt under efterforskning av Økokrim och blir omtalt i medierna så blir han sjuk. Han blir inlagd på sjukhus.
Det här är Gard Steiro, chefredaktör på norska dagstidningen Världens Gang, VG.
Det får väldigt många norska redaktioner vite. VG fick i alla fall kunskap om det, men valde att inte omtala att han var sjuk.
Ja, VG och flera andra medier fick veta att Jagland blev inlagd på sjukhus, men skrev inget.
Det hade inte till nok offentlig intresse att vi måtte omtala det umiddelbart mot hans vilje.
Det här är en central del i det mediebråk som sen uppstod. I ena ringhörnan, de stora drakarna. I den andra, den lilla alternativmediesajten iNyheter. De var det enda mediet i Norge som skrev om Jaglands hälsotillstånd. Och de gick längre än att bara berätta att han låg på sjukhus.
De valde och skriva att han hade begått ett självmordsförsök. Det är avvist av hans advokat att han har begått ett självmordsförsök. Advokaten har senare gått ut och sagt att Jagland blev inlagt på grund av självmordsrisiko.
Inte självmordsförsök utan självmordsrisk alltså. En väsentlig skillnad. Inheters offensiva publicering skapade ramaskri i Norge. Är det pressetiskt försvarbart att skriva om såna här saker överhuvudtaget? Ja, menade iNyheters chefredaktör Helge Lurås.
Många vill nog se på en som en sån infanterib bland norska journalister.
Men här har vi ett studio. Vi har en ganska så har vi ett studio i centrum också.
Så jag begav mig till Bäckestua, någon mil utanför Oslo, för att träffa denne enfant terrible, Helge Lurås. Han är inte vem som helst i Norge. Helge Lurås har en lång bakgrund inom norska militära underrättelsetjänsten. Han har jobbat flera år som diplomat och senare som analytiker på Norska utrikespolitiska institutet. Under många år så var han flitigt intervjuad i frågor om säkerhetspolitik.
Alltså jag var en av de mest intervjuade experterna i Norge i vart fall 5-6 år.
Från det gick han till den invandringskritiska sajten Reset och idag leder han alltså lilla iNyheter i Bäckestua. Historien om Torbjörn Jagland började med ett tips.
Fra det som vanligvis är en ska jag säga en trovärdig kilde, gott informerat och liksom i de övriga samhällslagen i Norge.
iNyheters reporter hör av sig till Torbjörn Jaglands advokat som enligt Helge Lurås då bekräftar tidningens tips.
Och när man har det från advokaten till en person så är det tillräckligt för att, vad ska jag säga, gå god för att faktan är riktig. Då är värderingen, ska du skriva om det och hurdan ska du skriva om det?
Helge Lurås tyckte det var givet att skriva om det.
För vår del så var det en ganska enkel beslutning att ta.
När iNyheter gör sin publicering väljer de dock att inte namnge advokaten. Det här eftersom advokaten pratat med tidningens reporter i förtroende.
När vi förstod att han ville inte, han menade att det var off record, så tog vi hänsyn till han och kallade han en bunnsolid kilde istället för att namnge han som advokaten eller med namn.
Publiceringen får stort genomslag, men bara några timmar senare kommer en ny vändning. Jaglands advokat skickar ut ett pressmeddelande till flera av de stora norska redaktionerna där han skriver att han är felciterad. Han dementerar iNyheters uppgifter.
Så, och därmed började de andra medierna då att skriva att vi far ni nyheter far med lögn. Och då hade vi inte något val annat än att ta ett nytt intervju med advokaten och spri, vad i alla dagar är detta här? Går du ut och säger att detta inte stämmer? Du sa till oss för någon timme sedan att det var ett självmordsförsök. Och då började han att säga att det han mente att säga var att det var självmordsrisiko.
I ett mejl till oss skriver advokaten Anders Brosvet att han aldrig bekräftat för iNyheter att det var tal om ett självmordsförsök.
Det här är ju väldigt, väldigt känsliga uppgifter, personliga och privata uppgifter om en persons hälsa. Vad är det som gör att du ändå tycker att det är motiverat att liksom trycka ut det?
Fordi i upptakten till detta psykiska sammanbrudet har ju varit ett massivt mediekör mot Torbjörn Jagland.
Du vill mena att ni publicerar för att visa att det här händer med en person som blir utsatt för ett drev?
Bland annat.
Gard Steiro, chefredaktör på VG, tycker att Helge Lurås och hans tidning agerat extremt ansvarslöst.
Hvis du skal skrive at noen har forsøkt å ta livet sitt, så bør du være helt sikker på at det har skjedd før du skriver det. Og dette er ytterst, ytterst privat. Så vi omtaler jo sjelden selvmordsforsøk hvis ikke den som har begått det er komfortabel med at vi gjør det. Det er ikke galt av journalister å vise menneskelig hensyn.
Men centralt för det mediala David mot Goliat-bråket i Norge var inte bara olika syn på pressetik. Nej, Inheter hävdade också i sin publicering att anledningen till att bara de skrev något om Torbjörn Jagland inte handlade om pressetisk hänsyn utan om att de etablerade norska medierna och branschorganisationen Norsk Redaktörförening ingått ett direkt avtal med Jaglands advokat om att hålla tyst. Helge Lurås om samtalet med advokaten igen.
Han får bekräfta först till oss att det var ett självmordsförsök och så sa han då efterpå ett i samma samtale, men det kan det inte skriva. För jag har en avtal med de andra medierna om att det inte ska omtalas, och då nämnde han då han hade varit i kontakt med redaktörföreningen och sent ett brev till utvalda redaktörer och ingen hade skrivit om det.
Till oss skriver advokaten Anders Brosvet att han vädjat till Inheter och inte skriva om Torbjörn Jaglands hälsotillstånd. Och att han haft, som han skriver, dialog med flera andra redaktioner och redaktörföreningen kring pressetik. I det mejl han skickat till flera norska redaktioner och som Inheter publicerat delar av står att hans klient är under mycket hård press, mår dåligt och ligger på sjukhus. Det står också att, citat, vi utgår ifrån att informationen vi delar här behandlas internt på redaktionen och att anledningen till mejlet är att advokaten vill, citat, säkerställa att ni är medvetna om rådande omständigheter så att det kan ingå i de redaktionella bedömningar som görs löpande, slutcitat. I mejlet står ingenting om att det rör sig om ett självmordsförsök.
Vi har bara gengett det, den uppfattningen advokaten hade.
Avtal mellan medier och makthavare och mörkläggning av en stor nyhet eller helt vanliga pressetiska hänsyn baserat på information man fått av en källa. Norsk redaktörförening menar att det handlar om det sistnämnda.
Huvudpoängen vore sig åt Norsk redaktörförening och norska redaktörer ingår ju aldrig något avtal med någon om att man inte ska publicera något.
Reidun Kjelling Nybø är ordförande för Norsk redaktörförening som funnits sedan 1950. Hon menar att Inheters publicering är ett pressetiskt haveri och att något avtal på det sättet Inheter menar absolut inte har ingåtts. Inte av dem och inte av någon av deras medlemmar heller.
Att de flesta redaktioner i en sån situation väljer att ta hänsyn hvis de får den typen information. Det handlar ju inte om någon form för kollektiv avtal eller någon sån här maktkonstellation i pressen som har blivit enig. Det är faktiskt sån pressetiken fungerar. Du tar hänsyn.
Gard Steiro på VG tycker att det Inheter har gjort är att misstänkliggöra norska medier för att mörklägga. När det egentligen handlar om god och ansvarsfull publicistik.
Ett av min mening handlar det om att vi i de redaktörstyrte medierna, vi följer de pressetiska reglerna, det gör inte i nyheter.
Men det är ju intressant då, för att jag menar det här med pressetik och att man inte berättar allt, liksom allt man vet på grund av pressetiken. Om man inte har koll på det, då kan ju det uppfattas som att det man sysslar med är en sorts mörkläggning.
Ja, det, och detta har ju blivit förstärkt de sista åren. Vi tar för gitt att folk förstår pressetiken. Där måste vi bli mycket, mycket flinkare till att förklara våra valg. Men det jag menar i nyheter bidrar till, det är att nöra upp under de mytene som finnes om redaktørstyrte medier, at vi mørklegger, at vi holder ting skjult.
Sist her, VGs chefredaktør Gard Steiro. Og det var alt for denne veckan. Produsent er Johan Cedersjö, ljudet skjøtte Johan Hörnqvist og jeg heter Freddy Rammel. Har du sett en rubrik som ikke holder? Inget är för litet för att granskas. Hör av dig. Vi hörs.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.